Det är mycket snack om att Degerfors är riktigt bra, att de är bättre än många av de allsvenska lagen. Det håller du inte med om då kanske?
Jo, ja, fotbollsmässigt gör jag det, men och jag får ju alltid liksom kamouflera att jag tycker det är roligt att det är ett värmländskt lag där, men innerst inne så gör jag ju inte det.
Du hatar Degerfors, va?
Det är ett fotbollskunnigt Twin Peaks kan man väl säga.
Stryktipspodden är sponsrad av Stryktipset som är ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. Där får du bara spela om du är över 18 år. Och känner du att du har lite problem med spel så gå in på stödlinjen.se och få hjälp där. Nu kör vi! Välkomna tillbaka till Stryktipspodden! Och den här veckan, den känns extra magisk på massor olika sätt. Men framförallt för att vi har en av Sveriges mest rutinerade och vassaste spelare med oss, Niklas Borg, även krönikör på Expressen. Hur är läget?
Det är mycket bra, jag tackar för inbjudan och det är ju väldigt stort att få vara med i det här med tanke på att det pratas om stugan i Sverige, så att ni har väl slagit ut hela spelsverige både på vanligt spel och poolspelarna, så att ni är fruktade. Men det är ära att få vara med.
Det var lite roligt när vi startade den här podden, då fanns det inte så många andra styrkespoddar, men ni körde ju en på Expressen. Och då vågade inte vi kalla oss Sveriges bästa styrkespodd, för ni var ju liksom lite äldre, så vi kallade oss för näst bästa. Men nu kanske vi kan kliva upp ett snäpp. Eller?
Ja, det var kort konkurrens där. Men det är ju bra gubbar. Var bra gubbar där, Magnus Haglund. Men han har väl fullt upp med att ta upp Halmstad till Allsvenskan. Och Eskil Hellberg har väl fullt upp med hästarna. Så att, det var inte så mycket utrymme kvar där.
Så nu kallar vi oss.
Men nu kommer vi även hitta Stryktipspodden på Expressen.
Ja, det är väl ett samarbete där och det är väl ytterligare ett bevis på att ni är bäst i landet kanske, med tanke på att det kommer ligga, Stugans Stryktipspodd kommer ligga på Expressens plattform på spelavdelningen där, så att det kan även lyssnarna vara och kika. Och det är väl nytt från lördag där att jag gör även en uppdatering kanske på vad vi säger idag gällande streck och eventuella oddsförändringar. Jag vågar inte ändra några tips då. Det kommer jag väl stå för själv i så fall.
Det blir kul. Jag ska ju också kliva in här på Expressen lite och bli kollega med dig, Niklas. Det ska bli väldigt spännande.
Kollega eller konkurrent. Det är skakigt.
Ja, precis.
Ja, det är bra, Dybban. Det är bra.
Ja, men det är bra. Det ska vara liksom det finns kanske, det är 4-4-2 nu med två på topp där på Expressen just nu, men man vet aldrig, det enda spelsystem 4-5-1 med en ensam anfallare.
Ja, det blir någon sån här på bänken.
Ja. Ja, jag är nog mer som han Wickham, han Kubiken där. Det, jag jobbar mer så, kommer in i 75:e.
Ja, nej, men du gör ju också en uppdatering då på lördagar som är viktig. Vi har snackat om det, mycket om det i podden, att det är jätteviktigt att följa sträckens uppdateringar även på lördagen. Nu har det ju varit så att de släpper kuponger på onsdagar och just nu när vi spelar in på torsdag, då är det lite knasiga sträck på vissa matcher som inte kommer stå. Så det kommer gå upp, vissa favoriter kommer bli mer sträckade och så vidare. När de släpptes igår så kollade jag på sträcken. Då var Chelsea 30% i första matchen här liksom, och stod igen och 39. Så att då hade man velat frysa sträckan så att säga. men det är jätteviktigt i alla fall att vänta in lördagen innan man lägger sig i rad. Och då är det bra att även läsa då Niklas artikel och kolla lite vad han anser om omgången även på lördagar.
Men, det sker ju faktiskt en hel del förändringar, framförallt i Championship och väldigt sent, nästan sista visst. Halvtimmen. Inte line-up givetvis, men då får du de stora syndikaternas pengar ramlar in där då när det öppnas spel hos bolagen. Så att det händer en hel del och det betyder inte att det är facit, men givetvis majoriteten är rätt, och det har framförallt stämt de tre senaste omgångarna här på dem. Vi har, ja, jag tror Derby, det är nästan som, har nästan varit som en sån lavad match, att det har sjunkit 20-30 punkter, och det har ju visat sig att de har tappat på förhand favoritsegrar, så att säga. Så att,
det är egentligen bara det är bara Luton som har lyckats sänka de här syndikaten. Barnsley blev ju supernedspelade i första rundan här, 15-rundan, och men Luton klarade det. Så det är få lag som kan klara av de här stora, stora pengarna.
Ja, nej men precis, det är ju stora oddsförändringar, och vi kör ju även en stream på Twitch varje lördag då vi kör en spellördag då vi följer upp det här och ger de absolut sista tipsen eller våra tankar. Man ska inte ta tipsen på 100% allvar heller. Man måste gå sin egen väg på stryktipset, eftersom det är ett poolspel och man spelar mot andra. Så man ska alltid gå sin egen lilla väg. Man ska inte gå med strömmen alltid, men lite tips och tankar i alla fall, både i podden här och sen på lördagar. Men vi har även giganten med oss som har suttit tyst och bara väntat på sin stund. Mr. 13 rätt, han är tillbaka. Mr. Magic, El Giganto.
Ja. Nej, det är inte mycket att säga, va. Dubban fick vara på tronen i några veckor och nu är ordningen återställd, som man säger, va. Nej, det var det att få 13. Man går som på mål under hela veckan här liksom, och det känns som att vad man än gör så är det 13 hela tiden liksom. Ja, det är faktiskt så, alltså jag håller på och donar här med barn och vardagsvecka, och det känns som att det stämmer liksom, allting stämmer liksom. Och det är en fin känsla. Sen ja, det är ju otroligt vilken form alltså man alltså vi tillsammans i stugan och podden och allt, hur förberedda vi är och hur vi egentligen, jag har ju märkt utvecklingen på oss alla här, hur vi nu, det är som jag sagt tidigare, nu handlar det om att slå ut Bengans och Dubbans kuponger. Den andra delen är liksom klar, va? men om man vill nå drömmen om ensam vinnare. Och Dubban sa jag tidigare innan vi drog igång att det enda som var lite snöpligt, det var det här 2-1 målet som Arsenal gjorde i 87. För det hade blivit den första sjusiffriga liksom vinsten på 13.
Ja, det var ju...
Jag har varit där uppe många gånger nu att... Visst, ni har kanske minuterna med er på några spikar och sånt där, men de här sista matcherna när det blir lite puls, det är de målen man vill slippa i plus 84.
Ja, precis.
Det har ju... Och vi fick faktiskt, vi har fått 12 rätt nu på den här tidiga kupongen vi gör i podden, 2 veckor. Två veckor på raken har vi fått 12 rätt på den, och vi missade på Manchester United mot Crystal Palace. Och vi skyller lite på giganten där, för han ville att vi skulle spika den i slutänden. Ja, men vi hade ändå inte fått
torsdags,
rätt, tror jag inte. Ja, på torsdagskupongen, precis.
Ja,
så vi är även nära på den här poddkupongen. Så
det, men det var ju deppigt i lördags.
Men just West Ham kostar ju mycket pengar.
Ja, exakt.
De gjorde en bra match mot Arsenal där, men ja.
Både jag och giganten hade ju 13 då, så totalt sett kostar ju... Vi förlorade ju 700 000 var ungefär, kan man säga.
Per system.
Så det var ju rätt mycket pengar ner i vasken.
Ja, det är över på 3 system. Det är över 2 miljoner alltså. Mm.
Jag satt ju faktiskt och hade ont i magen sista 5 minuterna. För jag ville, för det har varit så mycket sådana där sista pling mål emot med utdelningar och allt möjligt. Så här, nu, men Arsenal var så fruktansvärt. Alltså, West Ham var ju bättre laget,
ja,
i matchen i princip.
Andra halvlek.
Och då kände jag så här, här får inte Arsenal mål. De har inte haft en målchans i andra halvlek. Och sen så fick de en superkontring och placera in den i öppet mål. Så det var synd, men kul ändå. Och sen var det Europa-tipset. Du fick två system på 13 rätt. Utav 7 totalt så fick ju giganten 2 utav dem och vann 1,1 miljoner
söndags. Det är faktiskt otroligt. Det är världsklass, giganten, måste jag säga. Det är världsklass.
Ja, jag tycker nästan det. Jag satt och funderade sista kvarten. Då gick jag ifrån lite det här med och drömmen om att bli ensam på en kupong. Jag tänkte så här lite mer. tänk om det blir två vinnare och det är mina båda kuponger. Den hade varit också lite speciell.
Det är mer där målet ligger nu, liksom att vara ensam med fler än en lapp.
Ja, precis.
Inte man blir ensam.
Och det roliga är att vi har skojat om det här med ensam på 12 rätt, som egentligen jobbar. När det var ganska kort tid kvar, ja, alltså de sista matcherna, så var det 3 stycken vinnare. Det var ingen på 13 och 3 stycken med 12 rätt,
yeah,
varav den var värd, jag tror hade kupong... en av dem då, så att det var nästan ensam på 12 där ett tag.
Den kupongen var värd 650 000 på 12 rätt. med 20 kvar eller något.
Ja, det är fint. Men
jag ville säga det som jag tror är mest glädjande när det gäller Stryktipset och Europatipset, när man jobbar så hårt med det och verkligen vill så mycket, det är när det kommer belöning, liksom, alltså att man genom sina analyser och sättet, det är väldigt, nu är jag lite annorlunda på det sättet, jag är ingen sån som Bengan då, som kan förklara allting ordagrant och noga, utan min hjärna jobbar ju på ett liknande sätt, fast jag kan inte riktigt beskriva varför man gör vissa saker på vissa matcher. Men det är en grym känsla när man belönas för det här hårda, fina jobbet och de här vackra raderna som vi pratar om, när man lyckas med sina de här att gå emot de här stora, och framförallt då orka göra de här riktigt galna spikarna som för en själv inte är galen, utan och man får sätta dem, det är häftigt, tycker jag.
Och lite nyckeln är det här vågar vi inte säga kanske, men en av nycklarna till att du fick så bra utdelning på 13 rätt och fick 13 rätt var ju för att ett visst skatlag från norra England förlorade hemma mot Brighton. Newcastle förlorade hemma mot Brighton och du gick emot ditt egna lag.
Precis. Jag brukar ju säga så här, går jag emot och de vinner, ja då är det ju en seger i sig, va. Men du, det är ju bara en grej som vi inte får glömma. Det var tur att jag kom på det. Det här måste ju tas upp. Vi har ju alltså kört nu. Vi kör ju poddens olika system, och vi har ett system som vi kör poddens 3 spikar då. Och varför det är så är för att både jag, Duban och Bengan då plockar ut varsin, och sen så kör vi in den på något sätt, va, med kan vara reducerat ibland och så vidare. Och det är 2 veckor rad nu som det systemet får 12 rätt. Skulle Duban kunna förklara varför vi landar på 12 rätt?
Nej, men som sagt, vi plockar ut varsin spik och jag och giganten är väl så att säga 100% med våra spikar, men vi har ett svart får som inte riktigt hittat dit då.
Ja, jag skäms lite faktiskt. Jag måste säga, jag vet att
det har kostat, det kommer ju kostat en hel del.
Ja, men jag känner mig trygg nu, för jag känner inte att ansvaret, tidigare har jag känt så här, har det stora ansvaret legat på mig att få de här 13 rätterna, att slakta totalt och vinna mycket pengar. Nu känner jag att på slutet har jag kunnat slappna av lite och ni har liksom kommit i fatt mig lite i nivå. Inte riktigt där än kanske, men ja, jag går med på att det är jag som har varit svarta fåret ibland i de där spikarna, men
ja, men det kan jag mena, det är okej, okay, det gör inget. Men det är ju så här att som i all fotboll och sport, va, att vi har ett visst tålamod, men man kan ju inte liksom köra 3, 4, 5 veckan och det sker samma sak hela tiden.
Ja, men nu är Niklas med, nu har ni chansen att
sätta på bänken också. Att,
ja, men det är härligt att få vara med som lärling, bara lyssna och lära och ta in allt som sägs. Man får gå som lärling på stugan i 8 veckor innan man får göra första systemet.
Men nu gubbar, nu har vi ju chans igen. Det är 15 miljoner i jackpot för 3:e veckan i rad. Vad säger vi om det?
Ja, det är helt makalöst trevligt. Alltså man, du vet, den släpps ju nu på onsdagar 07.00, va, fortfarande kupongen, eller hur? Och där på onsdag när man går första gången tittar på den, då ser man det här 15 miljoner jackpot. Och det, jag tycker att det blir så himla, man ser fram emot det på ett helt annat sätt, liksom. Det är riktigt coolt alltså. Och just när det är England också.
Är ni så starka nu och sån stor inverkan på poolspelet att ni till och med får vara med och tycka till om matcherna, eller?
det hade man önskat att man vore. Framförallt skulle jag vilja se till lite om hur det lottades när det lottas. Att man hade lite, att man hade röster. Ja, 9 tidningar plus stugan.
Ni kanske är så stora istället att ni kommer med där som en boll. Där ni väljer tecken på 10 tidningars tips plus 4.
Ja, precis.
Det är min kollega här, Mattias Liss, som varit med någon gång. Han som är expert på fotbollskanalen. Han är ju med och är en sån här expert TT som är med och påverkar lottningen. Fattar ni? Mm-hmm. Det är det största som hänt han i livet. Han går ju fortfarande på mål sen han har fått kliva in i
öronen. Han hoppas på lottning hela tiden.
Ja. Bara, det är bara lottning. Väljer ut sådana planer som är lite frusna och dåliga.
Exakt.
Ja. Men innan vi sätter igång nu, just det, 15 miljoner jackpot. Jag skulle bara vilja liksom förhöra Niklas här. Och vad har du för känslor om engelsk fotboll? Har du något lag som är lite speciellt varmare om hjärtat? Eller är det bara spelet i fokus för dig?
Ja, det är det väl egentligen. Men det är väl så. Första laget var väl Derby som jag hade. Det var första tips extra jag kollade på. Så att det var första gänget. Sen så måste jag ta ut ett lag i Premier League, så är det väl Chelsea faktiskt. Och det har väl varit innan ryssen kom in i bilden, så att jag skäms inte som medgångsgubbe. Men,
men då har du både Chelsea och Derby på kupongen idag, så att, då får vi lägga in lite brasklapp där, att det kan vara lite känslor inblandat i värsta fall.
Ja, jo då, så är det. Men det är klart man älskar Premier League och ovissheten där, så det vill man ju ha med på kupongen. Och ni sa ju att det var kanske en intressant kupong den här veckan. Jag skulle vilja haft lite mer England. Jag tror väl kanske att det beror på coronan här att Premier League sprider ut sina matcher ännu mer. Det är lite synd. Jag tror att det är en startande PL-match klockan 16 till exempel. Så att jag gillar väl inte riktigt att det är Championship som är dominerande på kupongen. Så det kan jag väl säga för att vara diplomatisk.
Ja, men det kan jag hålla med om. Jag tycker också att det är lite synd att det bara blir 3 matcher. Och att de, men det är väl, har väl med det att göra. Men
samtidigt andra sidan, som att
det är ju häftigt med nu att man 13.30, 16.00, 18.30 på lördagar och sen 21.00. Det är ändå liksom, nu får man ju avnjuta Premier League på ett annat sätt jämfört med de här tidigare då, när det var 4-5 matcher på lördagar klockan 16.
Populärt i alla barnfamiljer framförallt.
Ja, min fruga är inte nöjd, kan jag säga.
Jag känner igen det då.
Ja. Gubbar, ska vi sätta tänderna i kupongen?
Ja, 18 minuters skryt nu. Nu ska vi liksom ha resten av podden ha lite fel kanske också. Vi hoppar in då. 3 Premier League-matcher, 7 stycken Championship-matcher och sen lite Superettan på slutet. Så första matchen är West Bromwich mot Chelsea. Och vad tror du här, Niklas?
Ja, jag vill ju tro att West Brom kan ta ett poäng eller någonting. Men utvecklingen, tittar man på ren fakta så ja, det har inte varit så mycket till försäsong och värvningar för West Brom att hålla i. Och de har ju blivit slaktade de första 2 omgångarna här. Chelsea. Visst, alla säger att det är intressanta värvningar och det är det väl, men de imponerade inte mot Brighton och hade ingenting att säga till om mot Liverpool heller. Jag tror att gårdagens cupmatch gjorde gott, framförallt för Havertz. Han var jättenervös inledningsvis. Nu fick han göra 3 pyts igår till och med, tror jag. Så att det lossnar. Werner, de 2 spelarna tror jag kommer ställa till stora problem för West Broms ihåliga försvar som det är nu. Men den här, ja, det kanske går upp till och med 80%, men kommer landa på 75, 80%, och det är ju ingen rolig spik. Mm. Så att lite beroende på streck som ska vara med, men jag vill inte spika, men jag vill gärna gardera för utdelningens skull.
Lite intressant här att Chelsea gjorde en bra match i cupen då. Det var väl inte det svåraste motståndet kanske mot Barnsley, men det är ändå 6-0. Och sen så mötte West Bromwich, åkte ut mot Brentford på straffar. Men de verkar ha gjort en helt okej match där. De var i fjärde på hemmaplan och Brentford är. De gjorde väl en bättre insats än de första två matcherna i alla fall. Fast de åkte ut. Så ja, jag tycker att det är liksom ganska lågt odds i alla fall, måste man ändå säga, med tanke på att Chelsea inte var så starka de två första matcherna. Vad tror du, Dibban?
Ja, men det är ju lite turbulent i West Bromwich. Jag vet inte om ni såg den här utvisningen som Karen Gibbs drog på sig mot Everton.
Ja, just det. Det var totalt
hjärnsläpp. Alltså, han får en knuff efter slutsignal och blir tokig och slår honom i bakhuvudet med knuten näve bara helt... Helt random.
Fast det var inte efter slutsignal.
Nej, inte slutsignal, men det var avblåst var det. Så här, lite direkt
ja,
efter.
Ja, precis.
Så han
precis.
Fick ju rött kort direkt. Men... Och sen blir ju Slaven Bilic tokig då i halvtid på någonting annat. Och drar några serbokratiska ramser där till domaren. Ja, som kanske precis. Han bad domaren och krypa tillbaka någonstans. Så han är också... Han får inte vara på bänken här då. Så det är klart, det händer lite i West Bromwich. Samtidigt som sagt som... Niklas var inne på här, så kommer Chelsea stekas upp till månen. Och det är ingen rolig spik att ta.
Nej.
Så jag är också helt klart inne på, åtminstone för mig, krysset här som just känns intressant.
Nej, men jag instämmer alltså. Jag tror att den kommer stekas upp mot 80%, och det är inte roligt. Och det är ju liksom... Som vi brukar resonera med just de få matcherna som på en kupong är 80% sträckade. Och jag tycker väl någonstans att det är ändå i West Brom som har hemmaplan. Och tittar man i deras senaste match mot Everton i Premier League så släppte de visserligen in 5 mål. Men det var resultatmässigt jämnt, alltså ganska... långt in i matchen innan det liksom var avgjort. De ledde, de gjorde 1-0 ja, och sen 2-2 direkt i andra.
Han fick ju rött kort där i slutet på första, så det var väl tufft i andra halv liksom, men det ser inte så bra ut defensivt i West Brom. De var väl rätt så hyfsat starka där förra säsongen, så att, men nu har fått in Ivanovic också. Vad tror du om det?
Jag såg det. Branislav Ivanovic kommer från Zenit. Det är ju en ganska 36-årig rutinerad gubbe, men coolt nyförvärv med sådana profiler. Men hur han, jag vet inte, ska han bidra med någonting i dagens liksom? Ett feksamt, va?
Nej, men det är, han får ju säkert debutera nu då, säkert mot sitt gamla lag. Och ska vi ta en kryss 2 där och börja där? Och sen hoppas vi på att det kan skrälla till lite i alla fall.
Låter bra.
Match nummer 2, Crystal Palace mot Everton.
Vad bra, vad fina de var, Crystal Palace mot United, om man säger.
Ja, det var de verkligen. Det tycker jag.
Roy Hodgson, vad säger ni?
Vilken gubbe.
Ja, det får man ju säga. Det är en eloge till en sån... det är en häftig lirare med den karriären från MFF och bekant. Alltså han var ju många år i Sverige. Och sen karriären efter det då. Vart tagit landslaget i England och varit en stor profil i Premier League. Men... vi har ju på andra sidan ett Everton som vi hade en hel del fina långtidsspel på när vi körde inför Premier League. Och det kan man väl säga att de har levt upp till. Jag tycker nyförvärven i Everton har smält in helt perfekt alltså. James, som då många tyckte skulle vara ett frågetecken, tycker jag har roligt med fotbollen igen. Han vilka fötter alltså, vilken lirare alltså. Gomes, Allan och Doucouré på mitten. Jag tycker Everton är riktigt häftiga att följa i år. Alltså, frågan är hur länge och hur mycket de kan utmana de här större lagen.
Men hur är det egentligen? Har Roy, äger han omklädningsrummet eller är han mer en så att säga mysikon där och det är någon annan som styr hans hjälphänder på sidan eller spelar spelarna som de själva vill?
Han känns ju onekligen
rätt mysig. Jag resonerar lite som du säger där, Niklas. Jag tänker lite likadant alltså. Jag har funderat mycket på för vilket år går han in på nu i Palace? Är det fjärde, femte året eller?
Ja. Samtidigt
det händer, alltså om man bortser från årets start liksom, så har jag ansett att Pallas är, det händer ingenting liksom. Alltså det står
du såg ju sommarmatcherna, de var i och för sig klara, men vilket facit hade de här sista coronaomgångarna i somras? Jag vet inte, de hade väl, de tog väl poäng i sista men hade väl 5-6 raka torsk eller någonting. Så att, visst, inte så mycket att spela för, men det är ändå tränarens, det är legosoldater här som ska leverera ändå.
Mm, mm. Absolut.
Så att, ja.
Samtidigt i sina bästa stunder spelar de ju ändå riktigt disciplinerat och gör det de ska och går på sina snabba omställningar. Och det är väl svårt att tänka sig att de kan komma på det spelet själva, för det är inte den roligaste fotbollen att spela, tänker jag. Om Saar fick bestämma själv så hade han väl kört lite mer lacho.
Mm.
Han måste ju ha ligans sämsta manager egentligen, eller agent. Jag menar, det har varit snack om honom i fyra säsonger i rad och han är kvar. Sen så kanske han trivs och har hjärta, men...
Och fönstret stänger här om drygt en vecka, va?
Är det 5 oktober, tror jag.
Ja, 5 oktober. Jag läste någonstans sista september, men kanske, det kanske är 5 oktober då. Mm.
Ja, jag vet.
Och precis som du sa, är det inte märkligt om han blir kvar alltså någonstans efter alla liksom spekulationer och jag menar jag tror inte han borde kunna bli kvar alltså, jag vet inte alltså det, han pikar
inte nu. Heller han har ju varit kvar så länge också att han ska gå nu, ja kanske då. Men
han måste väl, vad fan, han har ju ändå hållit en nivå. Hans högsta nivå har ju varit imponerande när det stämmer liksom för honom. Då klart att klart att ambitionen om att kliva till en lite större klubb måste finnas än att fastna i ett destruktivt Palace liksom.
Mm.
Stora frågan här nu. Kommer Crystal Palace åka på sina första poängtapp? Det gör de, va?
Ja, men där finns ju jättehög risk för att såklart. Och de står ju 2-10 nu, Everton. Och jag är överraskad lite över att det är så pass lågt odds ändå.
Det tycker jag med. Jag tycker med.
Det är lite oddsmässigt skulle jag inte spela Everton till de här oddsen. Däremot är ju sträcken just nu 40%. Och då blir det ju ett bra värde. Men jag gissar på att det kommer leta sig upp mot 50%. Vi får se lite. Det här är jätteintressant vart det landar. För båda lagen har ju 6 poäng. Och imponerat första två matcherna. Även när Palace vann borta mot United. Så att man undrar vad svenska folket tänker här lite inför lördag.
Alltså frågan som är viktig i den matchen som Palace gjorde mot United, det var ju faktiskt som Dybban sa där, att jag tycker det var länge sedan jag såg Palace vinna en match på ett sånt sätt där de verkligen förtjänade att vinna, där de gjorde en bra match. Men frågan är, var det de som var bra eller var United helt bara offline liksom? Alltså det
känns som att de var en kombination. Men jag tyckte att Palace gjorde en jättebra insats. Risken är ju här, jag tycker ändå första elvan som de ställer på plan här, det ser helt okej ut. Men de har väl inte så bred trupp och det kommer någon skada eller intensivt matchande och så vidare. Då kan det ju braka rätt så snabbt neråt i tabellen. Men som de spelade mot United och även gjorde en helt okej insats första matchen mot Saints, de vann med 1-0 och sen så stängde butiken. den här, det är en sån här klassisk engelsk spelstil på något sätt där de spelar i riktigt tätt försvar och sen så är snabba och ställer om liksom med Saha i spetsen.
Absolut.
Så det känns som att det funkar. Jag tror att det kan vara en risk för Everton här att de kan åka på en... Det är inte lätt, det är ingen lätt match.
Nej,
och,
ingen lätt.
Med lite hybris där och så kan... Jag menar, Everton har ju ändå släppt in lite mål så här. Så att... Jag vill
jag går nog emot stugan här, även fast vi pratade inledningsvis om att det är totalt livsfarligt. Men jag tror Crystal Palace, ja, deras modell passar jättebra mot United. Apropå tränare och kunskap och strategi. Jag har faktiskt noterat Everton som min chanspik. Går de upp till 50 så är det väl kanske inte chanspik. Men för att ha råd med fler streck i andra matcher så har jag det som en av mina spikar.
Jag köper den så här på raka armen torsdag.
Men till 40% så känns ju
inledningstankarna är det. Och jag tror, jag menar, här ska Crystal Palace ta över taktpinnen och de kan falla på egen medicin här så att säga.
Ja, men vi kan ha en utgångspik här. Just när det är 40% tidigt och så vidare så känns det väl helt okej.
Det lät nästan, Bengan, som att du var på väg till andra sidan.
Nej, jag skulle aldrig ta bort Everton. Det skulle jag inte göra, men jag tänker att går du upp mot 50% strax över det, då vill jag nog helgardera här. Jag tycker att oddsmässigt att, att Everton är nere på runt 2 med pengarna, det är lite lågt. Även om jag är imponerad av Everton, jag tror att Everton, som vi snackade om innan säsongen, kommer göra en jättebra säsong. Så, ja, jag vet inte. Jag tycker det är fine. 40% känns som en, det hade jag, om det hade låst så här, då hade jag absolut gått med på draget. Match nummer 3, Burnley Southampton.
Det är en spännande match. Southampton som alltid har en tendens att bli med rätt lågt sträckare. Svenska folket gillar inte Saints, tänker jag. Jag vet inte om ni såg matchen hemma mot Tottenham, Southampton spelade. Där Southampton var riktigt bra. Första halvlek ledde och hela balletten och sen så blev de helt sönderkontrade. Son gjorde 4 mål. Jag hoppas att Southampton har lärt sig läxan här nu. Vad tänker ni?
Jag reagerar först och främst på att de ska vara, tycker jag, alltså så här favoriter på oddsen borta mot Burnley. Tycker det är lite märkligt först och främst. Jag vet inte,
man märker ju lite att det är corona-odds just på hemma-borta-odds. Att det är lite favoriserat för bortalagen jämfört med kanske en normal säsong.
Jo, så är det väl lite.
Och det stämmer ju såklart också, så man får ju ta det i beräkning då. Så Everton kanske blir en lite bättre spik än om det hade varit med publik.
Jag vet inte hur det står till riktigt med Burnleys mittbackslås här, Mio och Tarkowski. Det har ju varit lite frågetecken på dem. Och det är ju... De är ju väldigt viktiga i det här vanligtvis defensivt starka Burnley. Som inte har varit riktigt lika defensivt starka inledningen här av säsongen. Det har inte varit riktigt det vanliga Burnley som han hade i fjol.
Ja, men de gick ju ut senare här med deras premiär borta mot Leicester. Och fick stryk med 4-2. Det är den matchen de har gjort i Premier League. Och i övrigt så har de gått vidare i ligacupen. Det är en
fick ju hålla nollan i kuppen här. Tror de vann borta med mot Millwall. Ja,
och nej, jag tycker att den här det är framförallt en jättesvår match, men jag så som jag minns Burnley då stora delar av förra säsongen, det är ett otroligt kollektiv som alltså jobbar stenhårt för varandra och ett lag med små resurser. Och sen är det klart att Saints nu har inlett då med 2 raka torsk i Premier League, plus att de då åker ut. Och det här med att och liksom favorisera lag som torskar då ändå, fast det ser hyfsat ut på plan vissa perioder. Jag vet att det är farligt liksom och nu, idag, nu ska de vinna liksom, nu är det dags för dem. För att det är uppenbart att De spelade upp sig förra året och räddade kontrakt, men jag vet inte om det är rätt gubbe som står vid rodret och nej, jag är försiktig med den här matchen. Alltså det...
Vi måste väl ändå vara överens om att sträckna inte kommer se ut så här till helgen. Jag tror det är 31% på svenska folket nu och ja, oddsna säger väl ungefär 40% på Southampton. Så
Det borde väl...
Det justeras väl upp på bortalaget där. Men,
ja, jag tror det borde göra det.
Mm.
Det lutar som att ni vill ha någon slags helgardering här.
Ja, nu får det på torsdags förmiddagen här får det bli det. Alltså det
är ett oerhört sträckvärde på Saints just nu. Jag massir det. En riktig sån här siren. Som bara skriker, spika! Spika!
Ja. Just nu.
Men som sagt, vi vet ju inte hur det landar riktigt här. Utan det är svårt att säga. Jag kan gå med på helgardera. Jag skulle kunna tänka mig krysstvåren också. Jag tror att det
men jag har ju med lite det som Niklas sa här. Att vi försöker ju spekulera också hur det kommer se ut på lördagen. Och, stannar det kvar så här på lördagen en timme till match? Ja, det är klart att man får börja tänka om marknaden tycker ändå att det ska ligga på det här sättet. Nu ser jag ju i och för sig att det här är matchen klockan 9 också, så att man kan ju inte dra nytta av det riktigt, men det kommer ju att justeras i alla fall. Och men ligger det kvar, som sagt, då får man ju nog utnyttja det liksom, så som Wenger resonerar nu.
Ja, men det är inte så här. Jag kommer då ändå något system spika Southampton här. Jag tycker ändå att de var väldigt, väldigt bra mot Tottenham i första halvlek. Och de har ett högt spel i sig, och Burnley ser inte riktigt lika solida ut som i fjol heller, så jag har stora förhoppningar på Southampton här, men vi får se. Vi kör helgardering nu då.
Det var gött att ta ställning i sena matchen i och för sig. Då kan du agera därefter sen.
Ja, men exakt. Ja, det är lite roligt också.
Just det.
Ja, jag gillar Dybans slutkläm där, så jag tog bort detta. Match nummer 4, Barnsley Coventry. Här har vi Barnsley igen, som vi trodde. Jag trodde på lite mot Luton. Dybban trodde inte på dem såklart. Och det var en sån här typisk match där de stora aktörerna, spelsyndikat eller liknande, tryckte ner oddset oerhört sista halvtimmen, timmen på, ja. efter laguppställningarna kom och så vidare och så vidare på Barnsley. Matchen var ganska jämn och Luton vann, så att det är intressant det där ibland att,
det är helt solklart att marknaden gillar Barnsley hittills i år.
Precis.
De även nu senast i förra lördagen mötte de Reading borta, och där trycktes också oddset ner på Barnsley, och första halvlek Barnsley var helt överlägsna borta mot Reading. Jag tror till och med de blev oddsfavoriter ett tag där. Från att det varit hyfsat klara underdogs. Och de var klart värda en ledning, men tar ett rött kort i slutet på första. Och så faller de igenom. Tar ett andra rött kort i andra också. Precis. Och förlorar med 2-0. Men insatsen totalt där var betydligt bättre. Och efter två matcher har de 0 poäng. Men är värda spelmässigt, så har de stött upp riktigt, riktigt bra. Så här tror jag ju... Nu hoppas jag att de inte sticker iväg så mycket sträckmässigt. Men totalt sett så... Tror jag på Barnsley här.
Jag vill Reading hade alltså 0 avslut och 0 skott på mål hela första halvlek mot Barnsley. Och om jag inte minns fel nu, den här ettan kostade en del. Det var några 12 där. Kryss 2 och...
Ja.
Nej, men jag instämmer i kören där med Dybban. Jag tror alltså Barnsley är nog... ett bättre lag i år än vad många tror då. Och jag tror inte heller att sträckan Dybban går upp, vet du, för att svenska folket tittar, du vet, 2 raka torsk och utan jag tror kanske att det här kan bli ännu bättre.
Ja, man kan ju hoppas på det, absolut. Coventry är sånt här klassiskt lag med som gubbarna i kiosken känner igen, och de tänker Roland Nilsson och de tänker gött och klart Coventry ska med på kupongen. Så ja, jag är lite inne på en lite så här, ja, men lite en chans spik etta här lite med gott med goda förutsättningar alltså.
Absolut. Jag är med.
Dock verkar ju Coventry vara en bra nykomling. Det har man sett även där har ju oddsen varit ganska låga på dem jämfört med liksom andra nykomlingar och de är inte riktigt värderade utan marknaden som ett bottenlag. Nej.
Så att, jag förstår att du säger så här för att de slog ju Queen's Park Rangers i förra
ja, dit jag skulle komma. De slog till och med Queen's Park Rangers och var tyvärr det bättre laget där även. Mycket sorgligt. Så att ja, jag har full respekt för det här laget. Så att jag tror att
vill med krysset.
Jag vill ha nästan hela okay. den här matchen faktiskt. Hur om man har fått två röda kort också, betyder inte det att man har lite avstängningar?
Jo, det är sant. Men de har en till exempel en finsk U21 landslagsman som kan stoppa in i backlinjen här barnsligt.
Det låter förtroendeingivande.
Ja.
Bra grävt.
Mm. Stort tack.
Jag det är jag som bestämmer och jag helgarderar.
Okej. Det känns inte som någon riktigt lyssnat på mig idag. Jag vill ha spik Southampton och spik Barnsley. Så vi garderar
jag har lyssnat på dig. Det var ju spik Everton. Det var ju för Niklas som lyssnade på lite mer. Ja, och sen så tog jag kryss 2 på Saints efter du gjorde ja. Din sista. Nu kände jag att nu räcker det.
Nu, var det nog.
Nu räcker det med att lyssna på dig.
Sätter ner foten.
Ja. Det är tur att jag får skriva lite egna texter sen så att jag får bestämma helt själv. Nu kör vi match nummer 5 tycker jag.
Ja.
Birmingham Rotherham.
Mm. Ett Birmingham som har inlett säsongen på ett riktigt trevligt sätt med 4 pinnar och 0 insläppta. Mot bra lag dessutom. Vinner mot Brentford och kryssar borta mot Swansea nu. Ska man inte dra för stora slutsatser men den är ju så här nu lite tråkig att titta på för det är liksom inget det är ingenting att spika till de här sträcken och så vidare. Jag gillar inte såna här favoriter alltså. Jag är mycket svår för de här. Jag hoppas att Rotherham som vanligt här kan skrälla helt enkelt.
Det luktar väl målsnålt här. De har ju en ny tränare i Birmingham, Karanka. Tidigare varit i Middlesbrough bland annat.
Ja,
han är ju rätt defensiv gubbe. Han sätter defensiven först, jag tänker. Mm. Rotherham är absolut också ett lag som inte står för några stora shower framåt. Så,
frågan är om de är kapabla och skrälla? Det är det som blir liksom...
Jag tror man får utgå från det. Man får utgå från den oddsen ändå så pass låga och bara helgrä den här matchen. Eller till och med plocka bort ettan då, fast det är inte så roligt att plocka bort den. Så vi får nog köra helgrä, va? Och gå vidare bara.
Mm, jag tror det.
Det är väl tredje matchen, en av tre man måste ha bort det här. Match 1 och Halmstad och så är det väl den här som kommer vara helt skev i sträckna. Så att råttorna är kanske lite för dåliga där. Motsvarande. Vi är bra mot Chelsea men de sträckorna måste väl med där.
Mm.
Mm.
Som det ser ut nu så går det ju nästan inte ta med Birmingham. Det är 65% mot 43 på oddsen.
Precis.
De var dock väldigt, väldigt dominerande i League One förra året, Rotherham. Och de är väl... Jag tror inte de behöver vara så mycket sämre lag än Birmingham. Och Birmingham har några bra resultat nu men statistiskt sett så har de inte kanske varit det bättre laget i de här matcherna de har vunnit. Mot Brentford var ju Brentford överlägsna, men det var ju en riktig stöld med 1-0. Så att, ja, men jag tror att det är en ganska bra gardering. Jag tror att Rotherham kanske är lite bättre än vad många tror. Med tanke på att de hade en riktigt bra säsong förra året i League One. Så att jag hoppas på att det kan bli en skräll här. Och 65% så känns det som att det är väl bara det var givet. Till och med kryss 2 om man vågar på sig det.
Och de var ju förlusten mot Millwall hemma senast. Det var ju också Rotherham nästan det lite bättre laget sett i chanser och så vidare. Så.
Just det, precis så.
Det är väl en sån här klassisk match som man får spela Birmingham och ha kryss 2 på kupongen nästan.
Mm.
Om man gillar det.
Ja, men lite så. Alltså, på 2-20 på Birmingham kan man ju tycka är högt odds. Jag är lite inne här på att Rotherham, de kan göra en hyfsat bra säsong. Det behöver inte vara den här slagpåsen som många tror kanske. Men vi får se. Och vi helgarderar den matchen. Ganska enkelt beslut känns de till den här sträckningen. Helgardera eller till och med ta bort Birmingham. Och match nummer 6, Cardiff Reading. Jag tycker att Reading är sånt här lag. Det är lite lurigt lag i år på något sätt. Puskas får inte chansen riktigt.
Vi snackar alltid om Puskas.
Nej,
men
han är
bänkad nu. Alltså.
Han blir råpetad här nu. Jag tycker det här. Nu ser man ju på sträckan att Cardiff är klara favoriter. Och det är väl en sund favorit liksom.
Ja. Nej, men man kan ju säga att Reading kommer bli överskattade här. De har tagit 2 vinster.
Ligger där etta i tabellen.
Ja, men exakt. Men som sagt, mot Barnsley hemma senast så hade inte Barnsley tagit rött där, så hade de inte vunnit den matchen. Jag är rätt övertygad om det.
Mm.
De har som sagt utspelat i första halvlek. Och även i första vinsten mot Derby så var de ju spelmässigt underlägsna. Så jag tror man överskattar Reading lite här, och jag tror Cardiff som generellt är väldigt starka här med Wales är en väldigt bra utgång.
Mm.
Tog ju också viktig seger senast borta mot Nottingham 2-0.
Stark ja. Seger igen.
Ja, är Nottingham så starka?
Nej, precis.
Jag vet inte. De har tagit in mycket roliga nyförvärv Nottingham i år, men jag vet inte riktigt om de har fått ihop det. Så kan man säga.
Jag gillar Reading under förutsättning att det håller sig runt 30% eller under där. Då tycker man ska med det. Man ska väl inte ta för stor hänsyn till statistiken under de här förhållandena. Men de gillar den även bortaplan, och som ni säger här, Cardiff har varit en besvikelse. Och det är lätt att det hänger i. Jag menar, om det kärvar lite, så att ja. Men... jag lyssnar och lär.
Ja, men jag håller med där. När man tittar, tränaren Lamouchi är kvar i Nottingham. Och det ser ju inte bra ut. Alltså, Amiobi och Colback i det här laget. Alltså, det är sådana här gubbar som har på ett eller annat sätt varit i Newcastle. Och den här Colback, han spåddes ju en jätteframtid där från Sunderland och sen hos oss. Men har varit oduglig alltså. Så att ja, nu när jag ser alltså, jag vet inte.
De har lite roliga matchen. Gubbar. De har ju lite roliga nyförvärv i Cardiff här också. De har den här Kiefer Moore som gjorde en jättefin säsong i Wigan i fjol. Mm. Han gjorde båda målen borta mot Nottingham och ser ju het ut. Bara det. Jag försöker snacka in Cardiff här. Men
nej, men jag är nog inne lite åt det hållet också. Alltså, absolut. Det blir intressant, ännu en intressant match att följa upp.
Det känns som Benga
på avgöra. Jag tror att Cardiff kan bli sträckade högre alltså. Det är lite oroligt bara. Men...
ja, men det är klart man pengar med sträckningen. Det är självklart. Vad tror du, Bengan? Vi är oense.
Nej, men jag tycker jag gillar att spika emot ett lag som ligger etta i tabellen också. Det känns som att de inte en enda kioskrad kommer ta bort Reading.
Nej,
man kollar tabellen, ettan mot 14:e placerade här liksom. Det är klart att man måste ha med tvåan. Så att men jag tycker att man börjar sträcka för vänster i alla fall. Sen har man råd så ska man väl sträcka på här. Men ja, vi får se vart vi landar. Ska vi börja med utgångsetta så röstar vi ner Niklas lite. Återigen.
Absolut.
Och går in på match nummer 7, Derby mot Blackburn. Här har vi ditt Derby, Niklas.
Ja, fast jag övergav dem väl i 11 års ålder, så att men de har varmt om hjärtat. Men tacksamt lag att spela emot på slutet här, eller förra säsongen, eller del av förra säsongen. Och det har ju varit väldigt konstigt. Det är ju som att marknaden har gillat dem starkt och så blir de väldigt förvånade när line-upen kommer upp. Och första matchen kan det vara så, premiärmatchen, men det var ju samma reaktion andra omgången här. Och, man undrar hur det står till egentligen. Mm.
Faktiskt. Jag tänker lite likadant, alltså märkligt liksom hur...
Kan det vara så att Wayne Rooney inte är den bästa tränaren sen Pep Guardiola?
Är holländaren kvar också, Philippe Coco?
Det vet jag faktiskt inte riktigt.
Ja, det är han och Rooney som...
Men Rooney känns inte som en riktigt bra tränare, bara rent spontant så där manager-tränare. Men man hade ju förhoppningar.
Är han någon slags spelande semi-assisterande eller vadå?
Spelande tränare är han väl, men jag älskar ju den rollen. Det är en sån här drömgrej, var spelande tränare. Det var väl bagaren i Åshöjden och det var liksom det var hela den här Buster-grejen. Det var också mycket spelande tränare och
Björn Nordqvist.
Ja, men man älskar ju det, var spelande tränare. Det var även han i Leeds, han den här galna tränaren på 70-talet, var det spelande tränare. Jag har glömt vad.
Kommer ni inte ihåg, var det inte Crystal Palace där Lombardo och Prolin var spelande tränare ihop? Ah,
det var alltid åt helvete i princip. Förutom då för Leeds, då det gick riktigt bra. Men det känns som att det är 40 år bort liksom, var spelande tränare. Speciellt för en gubbe som Rooney som kanske inte...
Det är då man ska byta ut sig själv och agera som han med ruskigt besviken.
Ja, jag kollar lite på laguppställningarna här och han har inte bytt ut sig själv direkt. Han har satt sig själv på topp väldigt ofta istället.
Han satt sig själv på en fyrroll där ju bakom. Fyrroll? Exakt den rollen han vill ha. Men de har väl lite problem fort. De har ju två tunga skador. Lawrence och Waghorn på topp som varit borta. Båda de här första matcherna ser ut att vara skadade fortsatt. Och det är ju två bra spelare som ska gå in under elvan. I vanliga fall. Och göra skillnad.
Ja, de har ju börjat odugligt alltså. Mm. Och Blackburn däremot tog en jättetriumf här senast. Förlorade snöpligt mot Bournemouth och därmed 3-2 i premiären. Och sen åker ut mot det fina Newcastle i ligacupen. Men tog en 5-0-seger nu. Nej, men lite varning för Blackburn, det måste vi ju...
Ja, man gillar Blackburn lite där, för som sagt, förlusten mot Bournemouth i premiären, den matchen kunde sluta precis hur som helst faktiskt. Mm. Den var jämn och den var svängig. Så det var inte så mycket att säga om. Och så klart utklassningen av den här stackars nykomlingen senast då. Mm. Vad ska man säga? Ska man gå in med en kryss 2 här som utgång?
Det tror jag som utgång.
Marknaden har ju faktiskt tagit hänsyn till sina två första misstag och ger Derby en tredjedel chans att vinna matchen. Så att där finns det utrymme för att de droppar på lördag. Att det blir konverterad Derby-effekt. Men man gillar dem ju inte.
Ganska intressant. Blackburn statistiskt sett, om man säger de här första matcherna de har spelat, så har de gjort väldigt starka insatser. De Bournemouth förlorade mot var en helt jämn match på expected goals. Sen möter de Newcastle i kuppen. Där var de klart bättre rent statistiskt än Newcastle. Och förlorade dock med 1-0. Och sen fick de utdelningen då mot Wickham. Där de körde över dem på alla möjliga sätt. Så att det känns som att det på något sätt kanske är lite bättre än vad många tror. Sen är det ju bara ett par matcher att ta hänsyn till. Så att man ska inte ta in för mycket i det. Wayne Rooney kanske vänder på tåget här, men innan vi har sett de tendenserna så det är väl bra, det är väl vettigt med kryss 2 kanske.
Mm. Perfekt.
Mm.
Don Revie såklart hette tränaren i Leeds. Vill bara säga det. Millwall Brentford match nummer 8.
Millwall, ja. Eller Brentford har tagit in Goddos här nu. Det var lite roligt.
Ja,
jag älskar att få in lite svenskar i de här lagen.
Ja, vad kul
det
ska bli. Jag har förhoppningar om att han får till ett. Det är ju som vanligt knackigt när svenska spelare som gör succé i allsvenskan kommer ut i Europa. Och det känns som att det spelar ingen roll om de kommer till ett bottenlag i Holland eller topplag eller vad. Det blir ingen succé liksom, så att Goddos hoppas jag nu i Brentford att han, det är ett bra fotbollslag, de tippade och var med i toppen, och att han liksom kommer dit och bidrar är mina förhoppningar. Sen är inte det alls säkert, va, men
det är väl det fotbollslaget som är klart högst värderat utav bookmakers och marknaden och så vidare i Championship. Så det är häftigt lag han kommer in till. Skulle han ta en ordinarie plats där, så är det ju ruggigt imponerande. Men Brentford är väl säkert bättre än, än 3-4 minst av Premier League-lagen, känns det som.
Mm, mm.
Så,
och ser man nu streck och odds och så vidare, så, så lyser det ju att Brentford just nu är en riktigt fin spik. Men okej, det får, man får ju följa upp strecken. Men jag vill ändå varna lite för redan förra året när de var, spelade hårt på oddsen väldigt ofta, så spikar man dem så blev matchen kryss väldigt många gånger.
Ja, men Bengan var inne på det med sirener innan, och det här tror jag blir kupongens största siren.
Mm.
Många
mm.
stora system som kommer spika Brent på, för en absolut. smart spik. Om man får gå tillbaks lite i historien, det här gillar inte riktigt Bengan när man tar upp gamla matcher så här, men Brentford har ju de senaste åren haft det svårt på det den. De har alltså på de senaste tre bortamatcherna här gjort ett mål, tagit en poäng. Vad säger ni om det?
Ja, men jag, som jag tycker man ska vara försiktig här. Det kan vara den matchen där man ska liksom gå emot proffsen, så att säga.
Jag gillar hemmasidan, måste jag säga. Brentford, om man tittar på dem, hur de agerade förra året på bortaplan då, så att det är en hög högsta nivå eller en låg lägsta nivå. De kryssar inte så mycket på bortaplan, utan antingen daskar de till bara, eller så gör de en superdålig insats och förlorar. Så de gillar inte så mycket kryss på bortaplan. Samtidigt som Millwall är kanske ett av lagarna som kommer att vara på playoff-plats på något sätt här. Så att jag gillar vad Dybban sa, att ja, motsats är ren. Är det här proffssystemen ska gå kort, ja, då måste man bli av med dem. Och, så att jag tror ju att svenska folket, procenten kommer gå upp där och vara lika med egentligen vad chansvärderingen är. Så att och de har ju inte börjat jättebra. Nu har väl Brentford i och för sig då fick en seger, ordentlig seger mot Huddersfield.
Men och den satt ganska långt inne ändå, eller hur?
Alltså ja. Ja, och så fick de en bra skalp i kuppen då. Så att självförtroende kanske har vänt, de är inne på höga högsta nivån, men det kan lika gärna bli plattfall på bortaplan. Så att för min del blir det inte spik, men jag lyssnar ju på vad de säger. Jag tror sträckorna kommer inte stå på som de står idag på kupongen i alla fall.
Nu är det till med stolen, sträck dig på ryggen för att ladda nu för att gå emot er alla tre. Brentford är kupongens bomb. Det är en så otroligt bra spik. De är klart bästa laget i ligan, och jag tror att de är ännu bättre än vad vi har sett och tror, och bättre än förra säsongen. De går hela tiden framåt. Jag tror att de är raka vägen upp mot Premier League, och Millwall på vägen här. Även oddsmässigt, det är rakt tvåa, slakt, ingen snack. Det här är två lag på helt olika nivåer i tabellen i slutänden. Millwall kommer hamna 10-12 plats kanske som bäst. Brentford vinner med 10 poäng plus tabellen. Och det här är en bra coronabortamatch. Skit i historiken, ingen publik på det den nu. Ingen behöver vara rädd för publik för att bli nedslagen utanför utav Millwall-galningar. Det är en mjuk, fin bortamatch. De åker dit, tar 3 poäng, går vidare i livet och ger oss en 12-rätters kupong i princip.
Och med det sagt så helger det, va?
Ja, det blir jag på att göra det.
Jag satt ner vänsterfoten tidigare på kupongen, så är väl där högerfoten så att det sjunger
ja,
om det.
Ja, men vi helgarderade den för jag hade 3-1, men Det här är just nu 34%. Vilken grej. 34%. Det är alltså, vad blir det? 66% som är döda kuponger.
Ja, jag tror han slutar på 48% i alla fall, minst.
Ja.
Då är det 52%. Nej, jag tror stenhårt på Derby, eller vad säger jag, förlåt, Derby kommer in på. Brentford tror jag stenhårt på i den här matchen. Och det ska bli, men det är samtidigt så det är klart att vi följer upp det här. Man ska inte vara, man ska inte vara så instängd. Det slutar med att jag spikar ettan till slut. Nej, det gör jag kanske inte, men jag kommer, man ska alltid ha öppet sinne inför en stryktipskupong, och även ens tidiga tankar kan få sig en törn när det väl närmar sig spelstopp. Procenten går upp. Det kan ju, tänk om det hamnar uppåt 60%, vi vet inte. Och även att Brentford, det kan bli roteringar, det kan vara skador som man har missat, det kan vara skador som händer, det kan vara massa grejer kan hända. Och även den här poängen som du sa innan, Niklas, att det är stora rörelser på matchdag i Championship. Det är stora aktörer som tar ställning i matcher, och tar de ställning emot och tror att Brentford kommer göra en svagare match, då kanske de kommer göra det också. Så att håll koll på det där, men mina tankar är tidigt på Brentford i alla fall. Match nummer 9, Preston mot Stoke.
Vi ser ju 50% på Preston just nu som står i 2.43. Det är
spontant när jag tittar direkt på Preston och Stoke, så är känslan att Stoke har under lång tid nu, det är ju ett lag egentligen skulle jag vilja säga för den övre halvan, men det vill sig inte riktigt, men jag menar truppmässigt så jag det här är en sån här just nu, alltså jag ska inte, för Preston är inte dåliga på något sätt, det är inte det jag vill komma på, men det här just nu, alltså det är bara kliva ettan rakt av, alltså om det ska vara såna här streck.
Alltså före säsongen så rankades väl Stoke av bolagen att i alla fall klara en playoffplats i The Championship. Nu har de som vanligt har de ju inte riktigt lyckats på plan. Stoke, Bristol City 0-2. Stoke hade inte ett enda skott på mål. Jag vet inte riktigt vad det är som händer. Men sagt, truppen ser jättefin ut. Jättenamnstarka spelare och så vidare. Men visst kan man börja från höger här. Någon slags kryss 2.
Nej, men till de här sträcken så spelar jag vet att det är väldigt svårt att nu är det ju lite coronasäsong och ingen publik och det här, men just det här med att vinna borta i Championship, man ska vara extremt noga när man är inne på att spika en tvåa, för att det är tufft att vinna borta, har jag märkt i Premier League, men eller i Championship, men nu är det ju lite speciell säsong, och nej, men det finns inte mycket. Det är bara kryss 2 nu så här på torsdagen och gå vidare liksom. Mycket mer än så är svårt att komma fram till.
Det är lite skraj för det här Stoke bara. Jag vet inte, jag har inte alls något förtroende för de gjorde ju ett par bra, en rätt så bra avslutning på förra säsongen, kan man säga. Där liksom där de motsvarar förväntningarna lite mer. Men nej.
Det var jättekatastrof inledningsvis.
Precis.
En del talar ju för att det börjar på samma sätt igen. Preston är väl inga lejon, och det går ju inte som ni säger med 50% på kupongen som det ser ut nu. Det är möjligt att det riktar till sig lite, men de fick en perfekt match i kuppen här där de kanske kunde stärkt tuppkammen lite, men Gillingham 1-0, det är väl ingen styrkebesked oavsett om de roterar hela elvan. Det ska väl bara slaktas till på den. Så att det verkar ju inte vara helt hundra. Men
det är alltså, förutom den här matchen mot Bristol City då, som de förlorar med 2-0, så är det tajt. De håller nollan i alla övriga tre matcher, och cupmatcher mot Wolves borta går de vidare. 0-0 mot Millwall borta. Alltså jag tycker att den här, är det såna här streck, så tycker jag kryss 2:an är man trygg med, alltså. Vill jag ändå säga. Alltså det. Men det är klart, det är Preston hemma, det är inget dåligt lag alltså.
Ja, men vi kan utgå från det. Absolut. Och så kommer vi till match nummer 10. Äntligen QPR tillbaka på efter en vecka utan Queen's Park på kupongen, en vecka utan 12-rätters meny. Återigen ska de vara översträckade. 50% nästan på ett lag som är, ja, som är helt jämna i odds hemma mot, mot Middlesbro. Vad säger vi om det här?
Jag har en väldigt bra analys på den här matchen. Mm. Jag minns inför 2 veckor sedan då när Queen's Park Rangers var med på kupongen hemma mot Nottingham. Då snackade vi ner QPR, eller jag gjorde det i alla fall, mycket på grund av alla offensiva tapp de har haft här nu då. Men de sprattlade till och vann mot Nottingham. Men lite som Niklas var inne på, hur bra är Nottingham egentligen? Det kanske bara var så att de mötte ett rätt dåligt lag. Medan å andra sidan, Boro har ju bara tagit en pinne hittills, men har gjort ett bra insatser faktiskt. Det har inte sett så tokigt ut som man kanske trodde på förhand. Så jag, precis som Mats är inne på, så det är en helt öppen match. Så jag lutar ju helt klart här nu åt att QPR får det svårt.
Ja, här om vi föregående match som vi jämför och förstår att Preston kan hotas då också klart, så menar jag här är nog frågan om man inte ska kliva krysset också. De är ju riktigt dåliga detta QPR.
Ja, man såg mot, men om man såg borta mot Coventry senast som Bengan sa innan, så var ju de helt klart det sämre laget QPR och förlorade rättvist. Så
Middlesbrough senast då kommer tillbaka från en 0-1 mot Bournemouth, där gör 1-1. Oj, de var bra mot Bournemouth.
Borde jag? Middlesbrough var bra, de har varit bra. Det här kan vara en chanspik.
Där brände jag, hade Bournemouth spik. Det var
13-1.
Det brände jag 13-1 på i helgen. Men med dagens förutsättningar så är enda alternativet på mina egna lappar kryss 2 i alla fall. Middlesbrough kanske är ett av de dyraste lagarna jag haft spelmässigt, kommit fel på dem. Men klassiska Lever QPR går, växer till himlen och sen så kommer den jätteperiod med 3 raka torsk eller någonting. Det är klassiska QPR-läget här nu. Nej. Till 50% finns inte en chans för min del. Mer än kryss 2.
Nej, men jag... Den här veckan kan jag väl hålla med lite mer också. Att det här är ju extremt översträckat. Och det är ganska läckert också. Det här är ganska... Jag tror att 2:an är en teoretiskt väldigt bra spik att göra. Jag tror att 25% de kommer vara, kanske till och med bli favoriter. Och det är en jäkla fräck spik att få in. Jag tror inte det är många som tar den ändå. Man kanske tar kryss 2 och går väldigt kort på den här matchen. Jag tror det kan vara bra. Och historiskt sett så brukar det bli en del mål i Queen's Park Rangers matcher, och då kanske inte har det tajtaste försvaret. Så att jag är med på både kryss 2 och 2 här. Sen så kommer när man läser på mer och mer peppad inför lördagen, så börjar man tänka så här: vi har bra chansen då, tror jag. En klassiker. Nej, men jag har kommit väldigt rätt på Queen's Park Rangers i år, eller även förra året, och spikat dem i rätt lägen och gått emot dem i rätt lägen. Och nu känns det faktiskt som ett väldigt bra läge att gå emot dem, tyvärr. Så att...
Jag kan säga så här, jag går lite händelserna förväg här och ser på helheten på kupongen. Vi ska ihop våra klassiska 3888. Mm. Och då spikar vi den här matchen. Mm. Då får vi ihop det i slutet.
Då gör vi så. Mm. Deppigt, det gjorde vi förra gången också. Queen's Park Rangers var med. Men då var det under protest. Den här gången är jag med på det. Match nummer 11, Brage Öster.
Här hörni, här har vi drag att göra.
Superettan. Vad har du för relation till Superettan, Niklas?
Det är väl okej. Jag menar, som värmlänning så, eller som Karlstadbo, då är ju faktiskt Degerfors, det är ju rävgift. Jag har ju Karlstad BK som modersklubb och Hertsöga sen, och åka och möta Degerfors, det är väl Det är väl det värsta lag man vet egentligen. Men lite geografiska hemmatoner. Så att det är roligt att det ser ut. Och man följer väl alltid det. Och det ungefär som allsvenskan ser halvskral ut. På samma sätt är det väl kanske svaghetstecken att Degerfors och Halmstad är där uppe, men det är väl de två lagarna som ska vara där i och för sig. Så
att, det är mycket snack om att Degerfors är riktigt bra, att de är bättre än många av de allsvenska lagen. Det håller du inte med om då, kanske?
Jo, ja, fotbollsmässigt gör jag det, men och jag får ju alltid liksom kamouflera att jag tycker det är roligt att det är ett värmländskt lag där, men innerst inne så gör jag ju inte det.
Du hatar Degerfors, va?
Det är ett fotbollskunnigt Twin Peaks, kan man väl säga.
Jag har nästan bara hört så här av, jag har aldrig hört någon, Degerfors är ju så här ett kult folkkärt lag i hela Sverige liksom. Ingen har sagt något ont om Degerfors någonsin.
Kommer Niklas Borg in,
man gläds själv lite med att Degerfors snart är tillbaka i finrummet.
Jo, men det är väl, jag menar, Halmstad och Degerfors, det kanske är motsvarigheten till att Leeds gick upp till Premier League. Det är två lag man vill ha där på grund av kuriosa och historik, men ja, jag vet inte vad de ska tillföra. Men visst, det är imponerande att de hela tiden får fram talanger, så kan man väl säga. De brukar väl ta värmländska talanger, förädrar hon lite och så skickar de vidare till allsvenskan. Det som de kanske varit duktiga på, det är att behålla det nu då. Men nu är inte de med på kupongen.
Nej. Däremot så är mitt lag, Brage, det enda lag jag håller på i Sverige. Jag har väl inte jätte stark relation, men jag växte ju upp i Borlänge. Mitt första fotbollslag var Brage. Jag spelade två matcher för Brage. Förlorade med 0-7 och 0-5, tror jag, bägge matcherna. Fick stå i mål en halvlek och släppte in fyra mål när jag var 7 år. Så att jag har liksom en relation till Brage, men här är de lite översträckade, gubbar, eller?
Hade du någon idé här, Dybban, sa du?
Ja, jag har en stor idé.
Ja, du har det, men den vill jag höra, för det är intressant.
Ja. Nej, men jag har ju en god vän som är, det är inte Bengarnas, utan en annan god vän som är kanske Sveriges största Brage-fan. Mm-hmm. Och han sätter upp en stor varningsskylt här nu för Brage. De har stora problem. Hela backlinjen, ordinarie backlinjen, ser ut att missa den här matchen. Hilton är borta, Zetterström avstängd, Carlos Garcia är sjuk och vad heter Liljestrand också antagligen borta här. Det innebär att hela den ordinarie fyrbacks den är borta. De har dessutom med Andersen och Anton Lundin borta med, så även offensivt finns det liksom frågetecken. Så som det ser ut nu, så om jag får gå på de här uppgifterna, och ett Öster som i och för sig hade svårt mot Jönköping, men har höjt sig rejält på slutet och tagit många poäng, kan det inte vara en riktigt intressant spik här i en jämnoddsad match?
Det måste ju vara stugan avslöjar. Alltså spelmässigt så är det ju en jättehjälp till lyssnare och tippare. Det är ju unika uppgifter, även fast de kanske kommer ut, men
ja, men exakt. Sen får man sen kan det hända, men det är i alla fall det är så det ser ut just nu. Sen kanske någon hinner,
och ni
det
gillar,
någon som är sjuk.
Ja. Och ni gillar väl Öster förra omgången. De ledde ju ändå mot Jönköping där, har för mig sist, även fast de rasade, hade väl rött kort kanske.
Ja, fast matchen som helhet, Jönköping körde över Öster även vid 11-11. Det var total slakt alltså. Mm. Men dessförinnan har ju Öster haft en fin form alltså. Det vart ju till och med värsta fight mellan tränarna där, Velić och Jönköpings tränare. Det var ju Twitterinlägg och de förminskade, de kränkte ju varandra något hårt alltså. Det var lite roligt vad det tycker jag, när det skakar om i Superettan lite.
Men är det inte så här att det är väl en tredjedel kvar av serien ungefär? Är inte det här lite, vad ligger de, femma eller sexa? Ska någon vara med i kampen om kvalplats och sådär, så är det väl 3% som, eller 3 poäng som gäller för båda lagna här. Ja, om de ska hänga precis på tåget och kriga. Vi kanske får anta att Degerfors och Halmstad tar direktplatserna, men ja. Jag vet inte.
Ja, men så är det. Så är
jag kan ju tillägga där att...
Tåget går ju nu alltså.
Jag kan tillägga där att jag varnade kraftigt för Öster att de hade sprungit långt över sin, liksom, statistiskt sett. Att de var mycket, mycket sämre. De hade fått resultat. De hade varit förlorat statistiskt sett på expected goal varje match de hade vunnit. Och jag trodde hårt på J Södra. Och det visar ju så även att de var klart bättre. Jag tror att Öster har lite problem i laget för att så här dåliga, de har ju fått en del resultat, men att få med sig resultat är en grej. Men sen är det ju viktigt att även spela bra liksom. Och, det är det som talar emot, men de här uppgifterna som du kommer med, vilken grej. Ibland tycker jag det är farligt med sådana här uppgifter dock, för mycket.
Jag gillar uppgifterna, men just som Bengan sa, jag tycker att Öster har sprungit lite för bra. Mm. Alltså det är lite stökigt i Öster. Så att spika... Vi får följa upp och se vad som händer inför lördagen alltså.
Mm. De vann ju dock hemma mot Brage med 4-2 och var klart bättre. Det var ju 5-6 matcher sen. Så att, jag kan gå med på med de här uppgifterna liksom. Och Brage har ju haft problem. De var ju utspelade senast mot Dalkurd men fick med sig en poäng. Så att de har ju haft lite problem också. Så att,
ja, även om Brage hade haft fler spelare på ordinarie spelplan så är det ju inget, de är ju inte lika bra som i fjol, det är de verkligen inte så.
Nej, så är det.
Men Dybban, du pratar ju här om händelserna i förväg och 38-88. Det betyder att du, vad har du markerat då på Öster?
En rak
hur många tecken har du med, menar jag?
Alltså jag går ju här för en rejäl chansspik helt enkelt. Jag hoppas att de kan hålla sig här. Jag tror ju att oddset på Öster kan sjunka när marknaden kanske inser sen om nu Brage har den här helt ny backlinjen så att säga. Då kan det ju hända grejer här på oddsen också. Sen sagt ska vi hålla en liten brasklapp för det är sjukdomar så folk kan bli friska igen. Men som det ser ut nu så tycker jag att Öster är en rolig spik. Mm.
Och när det är i Sverige så är det ju faktiskt Stugan som är syndikaterna. Det är ingenting som... strunt samma Asien. Det är väl Stugan som styr sträckna i den här matchen.
Dybbans information trycker ner oddset på Öster till 2 gånger pengarna snabbt. Breaking news, Dybban. Nej, men det man ska tänka på... Jag tycker vi spikar den här. Det är ju att... man ska ju inte dra... Nu kommer det bli ganska högriskstryk det här. Och det är ju fine till viss del, för vi har spikat en del, ja men 3 oddsar ungefär. Och det gäller att tänka på den totala kupongen ofta, så att man inte chansar för mycket. Det är lätt att man kommer in i det där och bara ser på värdet, så tar man chansspikar. Då är ju, till slut så blir det för liten chans att få 13 rätt. Och ibland är det för lite pengar i potten för att det ska vara värt det. Framförallt på Europatipset så är det ganska dumt att spela så, för att då... det finns bara en viss pott som går att vinna. Och är liksom oddset för hög på ens rad så kommer du inte kunna utnyttja det. Men det här känns ändå okej. Det känns på en högre system men ändå på en vettig nivå. Så att,
och nu är det 15 millar i jakten också. Så då är det lite läge.
Exakt så. Så vi kör Halmstad-Ljungskile här, match nummer 12.
Här kommer en match som jag är orolig för... är extremt tråkig. Alltså här måste man inför lördagen tänka lite strategiskt här. För jag tror att man tyvärr på en redan svår kupong... alltså man ska ju självklart gardera va. Men jag är orolig för att Halmstad i det här läget nu med slutspurten inte liksom... alltså de kommer tyvärr, det kommer bli en tråkig etta här. Risken är överhängande att det landar så. Alltså. Att ibland kan man kan liksom inte jobba bort alla dessa favoriter. Jag kommer ihåg nu förra helgen match 1-5 som vi pratade mycket om. De här, det var ju 5 stora favoriter efter varandra. Och 4 av dem vann till slut och ändå gav den 300 000 nästan. Mm. Och det var miljonutdelning så länge Arsenal West Ham var 1-1. Och med det menar jag att hade man inte gått emot så hårt då på de här 5 matcherna så hade man kanske kunnat lösa någon 13 till. Och det här får man ju ta ställning, menar jag, liksom, när man bygger sina system. Och jag är ju kanske den som har mest problem med det, som jagar ensam på 12 liksom. och nu på lördagen är allt inlämnat, då har jag säkert helgarderat den här på 6 av 7 system. Men jag ska försöka bromsa lite farten och tänka igenom och sen självklart följa upp sträckan även här, va. Men som sagt, jag är lite bekymrad om Ljungskile ska klara och plocka pinnar här.
Det man kan ha med sig om man ska försöka snacka upp Ljungskile lite här, så jag såg faktiskt hela den matchen när Ljungskile spelade hemma mot Halmstad. De slutade 0-0
matchen.
Halmstad skapade i stort sett ingenting på den matchen. De stängde ner totalt där Ljungskile. Mm. Och har ju kapacitet att göra bra defensiva insatser, även om det har runnit iväg ibland och sen borta mot ÖIS 4-0 i baken och sådär. Så merparten av matcherna på slutet, senare halvan av säsongen, så har de varit betydligt bättre defensivt. Spelade ju borta mot AFC Eskilstuna här nu senast och var det bättre laget. Missade en straff, 0-0. Och ja, vad ska man säga? Djurgic, han fick 4 matcher nu för grejerna han skrek ur sig senast. Mm. 4 matcher avstängning.
Intressant.
Mm.
Sen är det ju en livsviktig match, såklart. Varje match är ju en final för Ljungskile nu. De har ju ändå, alltså, trots att de har varit nederlagstippade, så har de ju ändå gett sig själva. De har kontakt upp till liksom de här som krigar för att hålla sig kvar. Så att det kan man ju vara trygg med, att Ljungskile kommer att stänga igen med en sexbackslinje och verkligen njuta så länge det står 0-0.
Väldigt, väldigt intressant statistik här på Ljungskile också. För oss som inte har sett alla matcher, så de har alltså släppt in 2 mål per match ungefär i snitt och gjort ungefär 1 mål per match i snitt. Men statistiskt sett så har de exakt samma expected goal gjorda som insläppta. Och många av de här matcherna de har förlorat, så har de vunnit expected goal på slutet, och de spelar liksom ganska jämnt även mot Degerfors faktiskt, som de förlorar med 4-1 på bortaplan på statistiken då. Och även den, ja, mot Giffarna Sundsvall till exempel, de förlorade med 5-2, det var också jämnt. Så att många av de här matcherna som de har inte fått med sig kanske det de har förtjänat. Sen beror det ju på, det är det här med, vi ska inte hela tiden ta det som någon slags facit med expected goal, men när det är under så lång tid, så kanske det ligger någonting i att de är lite bättre än vad tabellen säger. Och sådär. Så att ja, jag är lite inne på att det är lite lågt i alla fall med oddsmässigt med 1,37 på Halmstad.
Jo, men det kan jag hålla med om. Superettan är ju otroligt jämna resultat oavsett botten möter toppen. Mm. Alltså även prestationerna kan vara väldigt jämna. Mm. Så att det ska man ha med sig. Alltså att man att sticka den här upp mot 80% och sådär, då...
Och det tror jag att det kommer säkert göra. Det kan bli 85-86% här. Det är Halmstad
som... Det här blir nog kupongens största favorit, ska jag tro. Mm. Eller det blir det. Det kommer bli kupongens största favorit.
Långt ner på kupongen, få rader kvar, 85% på den. Och visst, intressant statistik som både Dybban och Bengt säger här. Och man vill ju gärna stå på huvudet här och läsa tabellen för att få med garderingar. Men Ljungskile, de har väl 3 poäng av 30 på bortaplan, och då är det inte en seger utan 3 oavgjorda. Så att, och det är ju in i ett skede av tabellen där, jag menar, som du sa, Sagge, där att det varje match är livsviktig för Ljungskile, men det är det ju för Halmstad också, och onekligen är de ju ett bättre lag just nu. Så att, men 85% är ju inget roligt. Det är väl en av 3. Nej. Vi pratar om favoriter och bra utdelningar, men det här är väl 1 av 3 matcher som måste,
ja, det
måste
en
spricka.
Match.
Ja, man bestämmer lite vilken risknivå man lägger på systemet här. Är man, för att spikar man av och är nöjd med en utdelning som är lite lägre, då öppnar man ju upp resten av kupongen rätt så bra och har bra mycket större chans att få 13. Så att det är ju inte dumt att spika så här om man tror på Halmstad. Jag tänker väl att 85%, kan vi inte bara, ska vi köra lite högre risk idag på vårt vårat tidiga här early birden.
Jo, men det tycker jag. Det
och
tycker
gardera
jag.
Här och hoppas på att det blir en rejäl superskräll. Ljungskile vinner borta mot Halmstad och öppnar upp tabellen helt. Ha?
Ja, vi har ju också lagt upp för det här när vi gjort systemet i övrigt att vi har ju råd att gardera.
Absolut. Då kör vi avslutande match.
Är det helt till och med då eller?
Det blir helgardering. Det blir helgardering.
Okay.
Men jag tror att alla man börjar från vänster såklart beroende på sen är det lite på plånbok och lite på beroende på risknivå man vill lägga sig på. Men jag tror att värdemässigt om så tror jag att det kan vara en fin gardering på något sätt. Ja, kommer upp mot 85%. Match med 13. Västerås mot J Södra. J Södra med på varje match, varje kupong här.
Jaha.
Du gillar våran poddmagiker-klippare och grafiker och allmänna superstjärna Johan Dahl. Han älskar när J Södra med, för då är det en 12-rätters kupong för honom. Och de har vunnit här också under på stryktipset. Så att, ja.
Jag tycker faktiskt att Jönköping har växt i mina ögon under säsongens gång. Jag har lite såna här ingångar som jag pratar lite med både spelare och ledare som finns lite runt omkring i Superettan och de säger att den man ska berömma i Jönköping, det är tränaren Andreas Brännström. De håller honom riktigt kunskapsmässigt som en av Sveriges absolut bästa tränare. Det var ju han för övrigt som gick loss på, det var ju han och Velic som gick loss på varandra. Det var en sån här Twitter-inlägg, alltså, jag vet inte om ni har sett det, men det... jag tycker de har överraskat på mig och jag tror faktiskt att Halmstad ska vara lite oroliga för att Jönköping kanske snor den där platsen alltså. Men med det sagt menar jag att det här Västerås-Jönköping, det är ju inte någon spik tvåa på rak arm. Absolut inte. Västerås är ett lag som alltså har tippats på oddsen en hel del men inte riktigt kunnat leverera. Och jag har svårt att placera Västerås hur bra de egentligen. De var ju tippade högre upp i tabellen i alla fall i år.
Jag vet inte, Dybban. Det är väl, Västerås är väl en av de tre helt formlösa lagna i Superettan där. Och jag menar, de tre senaste matcherna har varit, eller fyra till och med kanske, men har varit torsk och det har ju varit mot lag på nedre halvan. Vad är det som har hänt i VSK så att säga som gör det, om du har koll där? Är det två eller tre nyckelspelare borta eller är det schism i klubben eller vad är det som pågår?
Det är bara kallhet. Det är väl ingenting som har hänt riktigt förutom det vanliga när det går dåligt ett lag att självförtroendet sviker och man kanske inte får ut max. I grund och botten så är det ett lag som ska hålla en stabil mittenplacering i den här Superettan skulle jag säga. Om man ser till truppen. De har Troné på offensivt mittfält där som är duktig. Safari på topp, duktig. Det finns mycket bra. Rebeiro. Så jag är lite konfunderad här runt Västerås. Jag tror ju till slut att de kommer klara det här kontraktet hyfsat stabilt ändå.
Nu är det ju det som är målet för dem. Liksom.
Ja, men exakt. Nu har ju de lite kniven på strupen här och måste skärpa till sig. Men man kan också titta på, det är ju ett lag som har varit betydligt bättre hemma, Västerås. De har innan den här tråkiga förlusten mot AFC så har de ändå tre raka hemmavinster. Och släppte in en straff där mot AFC hemma. Och Södra har ju å sin sida varit betydligt bättre. Det är också ett hemmalag som inte heller, de har ju betydligt färre poäng borta. Vi ser vad de har för bortastatistik, men jag tror de har 3-0-5 har de, så de har ju minusstatistik borta Södra. Och de möttes också i Jönköping för inte så länge sedan. Då spelade de 1-1 de här lagen. Så jag tror och hoppas att Jönköping kommer bli rätt hårt övervärderade här. Och att man helt enkelt...
58% och spik på många system väl?
Ja, men exakt någonting sånt. Det vore ju super. Så jag tror att man ska måla på hårt den här matchen. Det är alltid så där. Jag gillar inte riktigt att sträcka på form och så. Man ska gå lite mer på oddsen och hur man verkligen var rimliga. Just nu så tror jag Västerås. Många kommer köra, om Magdalena kommer nog många köra kryss 2 också. Så jag tror ettan kan bli rätt bra att ha med här. Jag tror han kan rensa mer än det kanske ser ut så här på en första anblick.
Mm.
Ja, vi har ju råd att helgardera med. Då blir det vårt system 3-8-8-8. Det är lite det.
Precis.
Jag har planerat för två helg.
Vi hade kunnat byta ut någon spik till exempel. Men ja, jag gillar det här systemet faktiskt, måste jag säga. Så att, ska vi summera lite vad våra tankar är? Och jag börjar, nu är det min tur att börja. Och jag säger ju Brentford, det är ju mitt drag, va? Så att det är min spik som inte blir på det här systemet. Men jag tror hårt på Brentford. I övrigt, även Cardiff-spiken tror jag kan vara vettig. Att man går emot serieledarna. Jag vet att Niklas inte riktigt gillar den. Men ja, ligger det här runt 40-45%. Och om det inte går upp över 50% då känns den också fin. Och sen varnar jag även för att Halmstad till över 80%. Bra gardering.
Roligt. Som gäst tränger mig före i kön och tar nummer 2. Där gillar jag som halv chansspik eller chansspik jag tar i. Den blir favorit. Men jag gillar bortaspiken Everton. Kommer jag ta med mig. Och jag kommer ha i match 10 stryker QPR helt och går på kryss 2. De två dragna gillar mest på kupongen.
Bengan, vad hade du Brentford då?
Cardiff.
Ja, det blir ju svårare och svårare det här nu. Men vi lyfter fram då. Vi kör precis som Niklas gör på 10:an, så gör jag det på 9:an. Jag hoppas på Stoke här. Att Preston inte vinner matchen och kör kryss 2 där. Ja, det får bli så. Jag hade ju tyckte ju också Everton var intressant. Nej.
Du gillar ju Jönköpings, det hörde vi ju.
Ja. Jo, men jag har svårt och Superettan har jag stor respekt för. Alltså, det är alltså 2-30 nu. Det är svårt att vinna matcher borta. Och som sagt, Västerås har ju toppar alltså. Så att Jag kommer inte att liksom på torsdagen här reka den så hårt. Nej.
Då avslutar jag. Jag går stenhårt här på mina inofficiella uppgifter om Brage och chansspikar Öster här. Det kan vara nyckeln till de här 15 miljonerna känner jag. Och sen i grunden så där fick jag ju mothugg, men så just nu så gillar jag också Barnsley hemma mot Coventry som vi hegrat här på systemet.
Men det gillar jag precis.
Men de två tar jag med mig.
Vackert.
Underbart. Och då säger vi väl så och säger att även att läs Niklas krönika både innan och även på lördag med de sista idéerna. Och sen så kör vi stream som vanligt på Twitch med våra sista drag lördag klockan 14 då. Så alla som gör sina system, lycka till i jakten på 15 mille. Så hörs ju nästa vecka.
Tackar för studiebesöket. Det var väldigt lärorikt att få vara med.
Ha det fint alla.
Ha det gott.
Hej.
Hej.